önskar man ju på ett sätt att Katrin och Bingo kanske hade gjort en googling i sammanhanget.
Kanske bara en. Jag tänker att i tider som dessa så kanske man ska ha en redaktör som helt enkelt så här, pluppar bort de här frågorna.
Ja, det här var det. Protester för Black Lives Matter och många av protesterna utmynna i plundring och våld och polisbilar som brinner.
Ja, jag kan säga att alla tjejer som hade silikonbröst, vilket var ganska många på den tiden, de hade enorma kulor.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lille Lördag. Ni är många som lyssnar så att vi får vässa analysen. Eller vad säger du, Bettan?
Jo, tack. Vi är såklart superglada att det är så många som lyssnar och är nöjda med podden. Och är man nöjd eller missnöjd så kan man alltid kontakta oss via Lille Lördag podcast på Instagram. Man kan skicka DM eller skriva direkt i feeden. Vi finns där hur som helst.
Ja, det är mycket som händer just nu. Det brukar ju vara nyhetstorka vid den här tiden. Det brukar vara lite studenter som hurrar och någon gammal gubbe som står och surar bakom busken. Men inte år 2020. Nu händer det grejer.
Ja, men det känns ju verkligen som så här Kapernaum på något sätt. Det är en oerhörd samtid vi lever i. Alltså det är väl liksom, det här är ju ett historiskt år, alltså just nu på många sätt.
Men för mig som har barn i många olika åldrar så här också blivit en intressant vår. Det har funnits en öppning för mig att prata om allt från trafficking, prostitution, rasism. Det liksom kommer inte bara från mamma som vill prata, utan jag kan liksom använda en historisk och politisk vinkel på ett helt annat sätt.
Ja, och du vaknade till i helgen när du fick ta del av mitt gamla fotoalbum från mina tidiga liksom 20 år och ännu yngre.
Men jag fattade inte att du hade hittat det i sommarstugan.
Jo, alltså jag har varit i sommarstugan i helgen och tömt den, för nu är den äntligen såld. Och det var väldigt vemodigt, måste jag säga, efter så många år där, nästan 20 år. Och då helt plötsligt så hittade jag i alla fall långt in i vårat så här, ja men du vet, lilla lagerutrymme, massa flyttlådor som jag hade glömt bort. Och där i låg alla mina fotoalbum från liksom tonåren upp till 23 typ.
Men det är sån jävla skatt. Och jag säger det till alla som ungdomar nu. Framkalla bilder och sätt in album. Alltså jag höll ju på och sätta typ grillkorven i halsen. När du
alltså jag är så glad att jag inte hade Instagram på den här tiden. Men jag har ju i alla fall dokumenterat mitt liv som att jag hade Instagram. För att det var väl dokumenterat. Det är bilder och bilder, och det är som att den där kameran åkte fram precis överallt. Det var ju en klenod, kan man väl säga.
Jag ska bara berätta lite om vad jag fick för bilder. Nej, men det är sensationella bilder och det är verkligen partybilder. Det är också några lite finstämda bilder. Det är du och E-Type. Martin, ska vi väl säga.
Alltså, jag har helt glömt bort att jag har liksom fotat honom. Det är så hemskt.
Men kommer du ihåg när du tog en bild av honom? För att han var ju ändå så här, han var känd och han var liksom kreddig. Kan man jämföra honom med någon idag? Alltså han har ju alltid varit en liksom speciell typ. Han har ju inte varit liksom Benjamin Ingrosso. Men kan man jämföra honom med Gud vad svårt.
Nej, men alltså han är ju så one of a kind. Alltså det är lite som att så här, det är ju lite som att vara liksom varit med Kalanka, förstår du? Det är en mytologisk figur.
Långben. Ja, men det var mycket fina och glada bilder och mycket, du var en känd posör, kan jag tycker. Det var mycket påsande bilder, men det blev idag också. Det var lite som du säger, det var ingen skillnad på Instagram och ungdomar idag och igår. Men att du hade kanske lite mer kändisar på din så kallade bild-insta. Var du kändiskåt?
Nej, men ja. Ja, men vad ska jag säga? Jag menar, så här, flyttade till Stockholm och hamnade ganska fort i, vad ska jag kalla det för, rätt sammanhang. Och det var inte så att jag så här, oj, jag slank in där, utan det var någonting jag hade stångat mig in i. Jag såg till att så här, Men jag var med i så här, Hej fredag. Kommer du ihåg det här fantastiska programmet? Det var Per Sinding Larsen och Peter Sipen som också var med på bild där som du såg i kavalkaden. Ja.
Jag känner mig lite orolig alltså.
Varför det?
Alltså jag vet inte om jag ska sätta mig mitt emellan er, för man vet hur det brukar sluta när ni två träffas tillsammans, eller era band träffas, ditt förra band Brainpool och Henriks förra, eller nuvarande band, Broder Daniel, ni ställer ju till med ölkrig.
Jag stångade mig in på den produktionen så jag var deras fasta panelmedlem. Eller liksom, nej, man var en hangaround, man var en mingel hangaround. Konceptet var som Playboy TV var på 60-talet.
Well, good evening. I'm Hugh Hefner, your host. This is Barbie Benton. This is Connie Kresge, our Playmate of the Year. And you arrived just in time because the Ike and Tina Turner Review are about to start wailing the rumpus room. Come on in and join us.
Så att vi var liksom så här 20 utvalda minglare som fick sitta med där. Och efter de här programmen som också deserverades alkohol på, så var det alltid någon rolig efterfest hemma hos Peter Sipen eller Per Sinding eller vad fan det nu var, om man inte gick ut på stan. För vi var alltid så här VIP också in på nattklubbar. Och den där VIPen, den ledde ju en till att träffa andra spännande människor, om man säger så. Och så vidare. Så det blev liksom en liten räkmacka rakt in i Nöje Stockholm. Som på den tiden var liksom... Ja, jag ska säga att alla tjejer som hade silikonbröst, vilket var ganska många på den tiden, de hade enorma kupor. Förstår du? Alltså det var ju, alla ville ju vara bingobrudar. Och vi kommer ju komma in på bingo lite senare idag. Liksom. De tjejerna har inte lika stora bröst idag. De har tagit ner sina silikonimplantat. De har förmodligen implantat, men mindre. Allting var väldigt mycket. Det var liksom som det nya 80-talet på något konstigt sätt. 00-talet.
Men var det här en strategi från dig, vill du säga? Eller var det så här halka in på ett bananskal?
Nej, 100% strategi. Drömmen om att vilja vara i rätt sammanhang fanns där. Sen så så här, om man, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Om man säger affirmering, förstår du vad jag menar då? Att man så här önskar att någonting ska ske så pass mycket så till sist sker det. Och då tar man sig ju dit. Så att så här, det handlades ju inte om att jag slogs med näbbar och klor, men plötsligt så fanns jag i ett sammanhang och jag har ju alltid haft ett bra munläder, så jag kunde väl ta mig in i vilket sammanhang som helst. Det var ju inga problem. Dit kom jag, men det var ändå ett hårt minglande, det måste jag ändå säga.
Det är lite som, man antar olika liksom, profiler för att vara minglare. Jean-Claude till exempel, kulturprofilen, han höll en låg profil.
Jeffrey Epstein, en annan typ av profil av minglare, men ack, en minglare.
Det där är ju faktiskt väldigt mycket mer spännande än vad man tror. Särskilt när man kanske är i den åldern du var i. Att man är så här, man tror att människor bara kommer dit av en slump, men så är det inte. Ganska kul att tänka på också att Per Sinding Larsen har gått åt ett håll, ska man säga, lite mer SVT-vänster. Och Peter Sipen är så här multimiljonär och lever la vida loca.
Är han dessa multimiljonär?
Ja, gud ja, herregud.
På vad då?
Så mycket pistolar. På att vara DJ på olika filmfestivaler.
Multimiljonär.
Jo,
du skojar.
Nej, jag lovar. Jag lovar. Han har en fet jävla lägenhet vid Odenplan. Han har betalt sommarställe. Du tänker att han spelar kanske så här 3-5 gånger i veckan. Får ett fett arvode. Gör massa såna här...
Men vadå, det kan ju inte vara mer än ett influencerarvode. Förlåt, nu låter jag helt dum i huvudet. Hur man kan bli ett miljonär, mångmiljonär på att DJa i knasiga glasögon. Alltså det kanske är 100% för då.
It was the 90s. Ja. Jo, jag lovar dig. Men det som jag tycker är lite tråkigt, som jag tycker har blivit en vattendel, är att idag så kan inte alla samsas på samma arena, för arenan är för stor. Så just de har det. Liksom smalnat av. Då var det så jävla roligt tycker jag, för då kunde verkligen alla vara med på samma arena. Peter Sipen kunde tillsammans med Per Sinding Larsen, jag menar, i alla sorts program eller alla sorts kulturella sammanhang, så tycker jag att det var mer blandat.
Ja, det är ju den där mixen som är så, ja, men det var ju det som var lite 00-talet. E-Type kunde hänga med helikopters liksom, och det var inget konstigt med det. Idag skulle de aldrig kunna ens vara i samma rum utan att den ena är kreddig och den andra okreddig. Det var inte så farligt då.
Nej, alla ville bara ha kul.
Exakt. Och några som bara vill ha kul, det är ju ändå Katrin och Bingo. Vi hade ju verkligen inte tänkt att ta upp det här. För dels så tycker jag verkligen jättemycket om både Katrin och Bingo i ett privat sammanhang. Men det är så här, nu har vi fått så sjukt många DMs och mejl och allt vad det är om det här. Så att det är oundvikligt skulle jag säga.
Mm, mm. Ska vi ta och lyssna lite på... Det är två poddar sen av Relationspodden där de tog upp det här med Sugar Daddy. Visst är det det?
Just det.
Ja, vi lyssnar lite på frågan.
Lyssnade på er vanligen roliga podcast idag. Mindre rolig idag när sugar dating kom upp. Mm. Hur tänkte ni när ni uppmuntrade en ung tjej att utsättas för detta? Nummer ett, för fara. Vem vet vem gubben är? Och nummer två, för att hamna i en beroendeställning, utpressning, manipulation till en främmande man. Mm. Bör vi inte istället försöka lära tjejer att bli självständiga och aldrig kompromissa med att bli köpta på ett eller annat sätt av främmande män? Där visste vi ju att vi skulle få såna här reaktioner på förra veckans avsnitt. Och jag kan bara känna, alltså när jag läser den här kvinnans mail till oss, så kan jag inte låta bli att tänka på så här, alltså det är så Sverige, det är så Tegnell liksom. Det är bara så här, vi har en bild av, eller vi har bestämt oss för hur saker och ting ska vara i Sverige, och sen måste alla följa det. Mm. Jag kan förstå att hon som skriver det här mejlet personligen tycker att det aldrig skulle försiggå ett sånt här upplägg. Jag fattar det, jag respekterar det, och det gör säkert den här tjejen som skrev till oss förra veckan också. Men det som stör mig, det är att så här, varför kan inte den här kvinnan bara låta folk göra som de vill? Mm. Det finns inte alls någon så här 100% garanti för att den här tjejen skulle bli varken utnyttjad eller må dåligt. Hon kanske bara skulle få ett mycket härligare liv.
Och jag tycker, jag håller med dig i allting du säger. Jag tycker ju såklart att kvinnan har en poäng i det hon säger. Men sen tycker jag ju samtidigt, vad vill man ha för samhälle? Alltså det finns ju människor som är väldigt rika och generösa. Och jag tycker inte att ta emot, alltså man kan ju inte ha ett utgångsläge. Att, jag menar, nu har vi ju rika entreprenörer runt om i världen som så att säga, som efterskänker, alltså som skänker bort hela sina förmögenheter till olika liksom ändamål. Det finns ju, jag menar, och jag är ju en sån här person som älskar att bjuda, och jag älskar ju det, för jag tycker det är så härligt att bjuda någon på.
Ja, men gud, hur många tjejer har du inte bjudit på tusen saker. I ditt liv, och middagar och taxiresor och väskor och hit och dit. Du har väl inget intresse av att ligga med varandra?
Nej.
Men grejen är så att den här kvinnan som har skrivit in till oss idag, hon har förmodligen aldrig fått uppleva det själv.
Nej,
så för henne så finns det bara två alternativ.
Ja.
Snuskgubbe som vill utnyttja, ta hand om dig själv.
Ja, men och, liksom, och jag tänkte okay på det. Jag tänkte på det bara senast igår, så mötte jag upp en kompis på Söder som satt, och de satt ett helt gäng på någon så här, på någon söderkrok i Hornstull. Och jag bjöd ju, och jag bara, vem vill ha något att dricka, du vet? Och jag bara kände så här, jag älskar liksom när man hamnar i något sällskap, och du vet, och jag märker ju att svenskar är ju extremt, alltså lite så här snekna. Man bjuder ju sällan, alla ska dela noter. Det finns jävla speciella appar till att det ska bli på kronan korrekt, och du vet, alltså man har ju en sån här inbyggd liksom mentalitet. Du vet, jag märker ju också hur liksom nästan chockade människor. Det var ju så här två killar som satt vid bordet också som fick något att dricka där, och de blev också så här, du vet, alla bara, men gud, tack, vad då bjuder du? Och så är det är nästan som att människor då tänker, ha, vad finns det för baktankar med det här? Och det är ju, tycker jag, väldigt tråkigt att det ska behöva vara så. Så att jag tycker att hon, kvinnan som skriver, hon representerar ju väldigt mycket den här svenska mentaliteten liksom. Det är ju härligt att bjuda.
Jag är likadan. Jag blir helt galen nu efter att Swish kom till Sverige. Mm. Så kan man ju knappt bjuda folk på saker och ting längre, för att man hinner inte sätta sig i bilen förrän man får pling 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 så här. Har de delat upp notan och swishar ändå? Jag tycker det är så jävla, jag blir så förnedrad och irriterad och bara så här, nej min son, här ska vi göra rätt för oss.
Här önskar man ju på ett sätt att Katrin och Bingo kanske hade gjort en googling i sammanhanget.
Kanske bara en. Men det är inte så den här podden funkar. Jag gjorde lite research och de har haft någon liknande frågor redan 2016. Men då handlar det om vad man skulle ge en sugar daddy som redan hade allt. Jag tänker att i tider som dessa så kanske man ska ha en redaktör som helt enkelt så här, pluppar bort de här frågorna. Jag vet inte. Jag tänker så här, det här med att vara en sugar daddy, alltså vad drar man gränsen? Katrin säger då att och hon har nyttjat en sugar daddy för att hon har blivit bjuden på drinkar. Är det där gränsen går? Jag tycker här, efter de senaste veckornas debatt så kanske inte att man blir bjuden på en drink eller bjuder en kille på en drink, det kanske inte där i problemet ligger, eller vad säger du? Eller ska man gå eller är det där det börjar? Måste allting förändras? Kan man inte ta emot en drink eller vice versa?
Men det, vi hade ju faktiskt en sugar daddy som approachade mig och Malin Gramer när vi hade podden. Han hörde av sig till Malin och sa jag vill vara din plånbok.
Just ja.
Så vi började föra en dialog med honom bara för att så här, undersöka exakt hur det var liksom. Så vi gjorde en ganska ful grej. Vi lurade verkligen in honom i ett hörn för att så här, få mer information liksom, vad det här sugar daddy-andet innebar, för att det lät ju väldigt bra liksom, ur ett så här, ja, han ville typ betala någon resa eller köpa någon väska. Det lät ju jävligt gulligt liksom. Han ville ingenting annat än att liksom, bara få en tjej att njuta lite och må bra då utav maktpositionen utav att kunna bjuda. Det låter ju jävligt bra. Och den här tjejen ville ju ha hjälp med sin hyra, var det va? För att hon plugga. Som var då personen som hade det här dilemmat som hörde av sig till Katrin och Bingo. Och det lät ju inte så farligt. Men ganska snart som han hette den här Bosse då, till mig och Malin, börjar han ju skicka nakenbilder på sig själv. Och då finns det helt plötsligt en sexuell transaktion. Och så länge det finns en transaktion utav så här, någon form av sexuell tjänst eller någon form av något ägande, då ska man vara väldigt medveten om att man är prostituerad. Så att så här, även om den här tjejen väljer att så här, ja, men det låter inte så farligt, han ska bara betala min hyra, så är den transaktionen, om det finns någon form av sexuell inramning eller underskrift som man kanske står lite finstilt, då är det prostitution. Så antingen väljer du då självvalt att vara prostituerad genom att ha en sugar daddy, men då ska du också veta om att du är det. Eller så kan du bli inlurad i någon form av sugar daddyism. Och jag tycker att som vuxen förälder i alla fall, nu skulle inte jag kunna sitta och rekommendera min tonårsdotter till att ha en sugar daddy. Det känns inte liksom helt moraliskt försvarbart. Och om man nu vill kalla det att det är tråkigt och svenskt och så jävla trist, då får jag i sådana fall vara tråkig och svensk och jävligt trist. Det är min officiella ståndpunkt. Jag vet inte, vad känner du?
Nej, men jag känner bara så här, att vara någon sugar daddy, det refererar jag ofta till att äldre män betalar för yngre kvinnor.
Just det.
Och då menar jag väldigt unga kvinnor. Och alla som fortfarande kanske har någon tanke på att det är tråkigt svensk kan ju gå in och se de tre delarna på Netflix om just Epstein.
Ja, han var ju en sugar daddy deluxe kanske man ska säga.
Jo, men det var, jag tycker inte det är avgörande i den Netflix-serien. Det som är avgörande i den Netflix-serien är att man utnyttjar unga tjejer som precis som unga killar, dels inte är utvecklade i hjärnan, dels kommer de från bakgrunder. För de här sugar daddiesna, det de är experter på, det är att nosa upp unga kvinnor som har ett behov eller är känslomässigt trasiga. Så det kan aldrig bli liksom en transaktion som är jämlik. Den Nej. Finns inte, och så länge den möjligheten inte finns, så finns det heller ingen liksom möjlighet till att det här är en attraktiv affärsuppgörelse.
Nej, och sen så tror inte jag att alla behöver gå så långt som Epstein i sin sugar daddyism. Men det som låter jävligt bra på pappret, eller som kanske börjar med ett par glada drinkar på krogen, det kanske stannar där. Men om det inte stannar där, vad är då nästa steg? Finns det då ett intresse av någon form av sexuell transaktion? Om du bara masserar mig lite eller runkar av mig lite, så betalar jag en handväska till dig. Då ska man veta att man frivilligt, ofrivilligt kliver in i prostitution. Så man har också sitt eget val att göra, avsluta där. Men om vi går tillbaka till Epstein, för nu har vi ju båda sett den här dokumentären som finns på Netflix. Filthy Rich heter den. Jag tycker alla ska se den om man inte har sett den.
known as this Gatsby-like figure of mystery.
He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean.
He has a nickname, the Pedophile Island.
In 2005, the Palm Beach Police Department received reports of young women going to and from his residence.
The monsters are still out there. You took our freedom, now we're going to take yours.
I första avsnittet av Epstein-dokumentären så ser vi hur en ung tjej som är väldigt lovande konststudent får möjlighet att då vara i hans enorma mansion. Var det i Ohio eller vad var det?
New Mexico. New Mexico.
Ja. Mm. Och bara måla då. Hon hade väl en ganska så här, explicita... Det var ju väldigt fint på ett sätt, men också kanske liksom lite radikalt. Hon var otroligt duktig konstnär, men hon målade av henne och hennes syster i puberteten. Liksom. Och det var ju de här konstverken han, Jeffrey Epstein, och hans flickvän, Ghislaine, då föll för. Mm. Och när hon väl var på den här resorten då, var på hans otroligt stora mansion i New Mexico, så ja, självklart så kom transaktionen sexuell tjänst.
Ja, och det som gör mig så äcklad och det som verkar vara mer regel än undantag är ju att den partnern då, den kanske jämnåriga, jämnbördiga ekonomiska partnern, som i det här fallet så hade ju Epstein en väldigt liksom välutbildad och likasinnad då flickvän som också var med på det här. Och det är den jag tycker är så jävla obehagligt att kvinnor ofta liksom är medbrottslingar i såna här sugar daddy fall. Liksom.
Det som inte nämns i boken om klubben om Arnaud är ju att Katarina Frostenson, alltså det påstås i alla fall, snacket på stan säger att hon har ju många gånger varit liksom medhjälpare och det har inte alltid varit liksom bara han som har haft utfört en sexuell tjänst, om man säger så, på de här tjejerna, utan även hon har varit med ibland. Det är snacket på stan, jag har ingen belägg för det, men ja, ingen rök utan eld brukar väl vara. Och nej, om det här nu är ett mönster bland sociopater som vi uppenbarligen både Jeff Epstein och Arnaud är, så är det ju inte helt oväntat att han kanske också har en medhjälpare.
Nej, precis. Men det, någonting som också tycker jag är så slående är att de här kvinnorna... Alltså, jag håller på att läsa om klubben. Och det måste säga att han ligger ju i Arnaud. Det är klart att han inte kan liksom ha några inkomster eller jobba för så många brudar som han håller igång. Som sugar daddy, som våldtäktsman. Så, alltså, jag fattar inte hur han har hunnit med. Det måste liksom vara ett heltidsjobb att nosa upp de här tjejerna.
Om man kollar på Kapten Klänning så var det ju exakt samma sak där. Alltså hela hans dagsschema, det handlade ju om olika former av sexuella kontakter med väldigt unga tjejer. Man får inte ens ihop att han kunde genomföra ett jobb som polis. Och det finns ju liksom olika väldigt prominenta liksom människor inom näringslivet som också liksom haft stora... det verkar som att så här, otroligt duktig på sitt jobb, kan man säga så. Har också ett otroligt sexuellt driv. Att de här två grejerna går hand i hand. Eller är ju den här sociopatin som ger liksom näring åt det andra. Jag har ingen aning. Det är det här som är så sjukt spännande i det här.
Jo, men jag tycker det blir så jävla tragiskt också om man tar Katarina Frostensons fall, som har varit liksom en upphöjd poet och en av de aderton, att hon liksom med sådana näbbar och klor försvarar då Arnaud. Hon säger att det är groteska överdrifter då i den här Dagens Nyheter. Det skulle ha fabricerat ihop den här artikeln där de här 18 kvinnorna vittnade om hennes man då. Och det blir så jävla sorgligt, och det blir också så tydligt att hon har varit en medlöpare, för att ingen... Och de kanske hade en sadistisk relation. Det pratades ju mycket om att hon kommer från en religiös bakgrund, att under hela hennes uppväxt hon har kallats för isprinsessan, för den sköna. Hon vill liksom vara någon jungfru för att kunna skapa. Hon har inte skaffat barn. Det kanske har varit ett 35-årigt långt, evigt pågående sadistisk relation. Jag kan liksom inte tolka det på något annat sätt. Jag pratar med en tjejkompis om det där som har varit en liknande relation, fast typ ja, under ett halvår, där hon då skulle vara, som det kallas, underdånig, och fick vänta på att hennes dåvarande kille skulle komma hem. Hon fick gå omkring utan trosor, alltså det var ju bara sexuellt, och det är ju en vanlig liksom sadistisk relation, och många lever ju det här i många år. De kanske har gjort det då, det kanske var en överenskommelse att han då skulle vara ute och ligga med andra, att hon skulle då bli utplånad för konstens skull. Men det är ändå så otroligt obehagligt och tragiskt, tycker jag.
Jag vet inte om du har sett den här artikeln som har varit nu i ett par dagar. Alltså det här, jag har ju alltså en kronisk mardröm om kråkor. Jag tycker kråkor är i särklass de äckligaste fåglar som finns.
Och jag såg något de är jävligt äckliga.
De är jävligt äckliga, eller hur?
De är äckliga för att de är liksom, de påminner mig om, du vet, en så här, de värsta killarna som har raggat på en, som aldrig ger sig men inte har något att komma med. De har inga fjädrar, de är bara så här annoying. De sitter på ens axel och pickar, fast man vill inte ha dem där liksom.
Nej, men exakt. Och jag har liksom dels så har jag så här, ett kråktrauma. För en gång, för liksom, vad det här, vad kan det vara, 15-20 år sedan, så såg jag en liten fågelunge ligga på marken, hade alltså trillat ur sitt bo. Det är väl också i försommaren, maj, juni som detta sker. Och då kommer en kråka, sätter sig då gränsle på den här lilla fågelungen. River av ena vingen, tittar på den och njuter. Och den börjar skrika som bara den, såklart. River av den andra vingen. Nu har den alltså inga vingar, och sen så slicear den ihjäl den till sist. Liksom. Men den ville verkligen tortera det här djuret.
Och sen såg lite som amerikanska poliserna.
Lite så. Sen såg jag en dokumentär för några år sedan om att, så här, att kråkor, om det är tur att kråkor är så korkade som de är. För hade de varit smarta så hade det varit en riktigt farlig rovfågel. Och vad händer nu då i Stockholm och Göteborg? Min mardröm håller på att bli sann. De har blivit smarta. De har alltså börjat attackera människor. Det är någon som har fått pickskador i huvudet. Fick åka ambulans till sjukhuset. Alltså det här är så obehagligt. Det här är så fruktansvärt obehagligt. Och jag tänker så här, det finns ju en sjukt rolig stand-up-grej som min favorit Louis C.K. har gjort för länge sedan. Did we get out of the food chain? Vi ska lyssna lite på det.
Just det. It
must be awful to be other kinds of stuff. You know, I'm glad I'm this. This is a pretty good deal when you consider the alternatives. Anything else, any other kind of thing, you're in the food chain. You're in the food. We are out of the food chain. I don't know if we fully appreciate the fact that we got out of the food chain. That is a massive upgrade. Because for every other living thing, life ends by being eaten. That's how all life ends, is every single life except human life. Every life ends like this. Ah! Ah! We're the only ones that get to just die old in a bed. Just,
I love you. Bye.
I mean, imagine if we were still in the food chain on top of everything else. Imagine if we were in the food chain. It would just be another thing you gotta deal with. You're already having a bad day. You wake up in the morning, you're making breakfast, you burn your toast, and it's too late to try again. And your kid comes in and says, bee, and you're like, fine. And it's just, why? You get a thing in the mail that says that your phone's different, and your mortgage is another company now. What? I don't get it! Then you're walking to work like, why do I even bother? Oh, shit! God damn it! There's always fucking cheaters at the train station. Stop it!
Ja, men det här är ju intressant. Tänk om vi skulle behöva akta oss för en liksom hyena på väg till bussen. Det hade inte varit så jävla kul. Men det är ju lite där vi är nu med kråkorna. Förstår du?
Men
jag är i panik.
Men jag tänker lite också på Hitchcock.
Ja.
Ja, men Hitchcocks, den här fåglarna.
exakt.
Vad är det så här, vad symboliserar då fåglar som helt oförklarligt börjar attackera människor? Det är det som jag tycker är så jävla äckligt, är då att de inte har någon respekt för människorna längre.
Eller? Men exakt, det är dystopiskt över det. Jag tänker så här, ja. Tänk om kråkor får reda på att vi kallar snorbusar för snorkråkor. Kommer det här får ni för snorkråkorna, eller vad kommer det vara för hämnd?
Ja, men kan man säga det om också den här den nya kändiseliten som skiter i att spegla sig mot omgivningen. Det kanske är kråkorna som har blivit smarta.
Absolut. Ja. Smarta är det en kråkor.
Ja, de smarta kråkorna. Där har vi namnet på den här podden, va?
Men jag tänker på, apropå en annan typ av dystopisk mardröm. Det är ju att Big Brother är ju slut sedan förra veckan eller vad det är. Och det är ju intressant, för när de klev in i huset så fanns ju inte corona eller covid-19. Det fanns ju ingenting. Nej. Så när de kommer ut ur huset så kommer de ju ut i en helt ny verklighet. Vilket är
väldigt,
så
väldigt konstigt.
Otroligt intressant. Men så tänkte jag också så här, den dystopiska tanken om hela mänskligheten hade dött i covid-19, som man kanske hade gjort under spanska sjukan. Mm-mm. Och då helt plötsligt vårt sociala arv då kommer att ligga i händerna på Big Brother-deltagarna. Att fortplanta sig och vara de som sätter agendan för nästkommande generation homo sapiens.
Det kanske skulle bli bra. Folk kanske skulle vara lite mer nöjda.
Ja, men han har ju ändå varit nazist och så har han gått ifrån det. Ja, men det är ändå så här. Han har ändå liksom, han kämpar på. Han håller inte med längre.
Det kanske också skulle vara bra. De har ju lärt sig överleva i det där huset nu. De skulle ju kanske ha lite prepping skills klara ändå.
Ja, men absolut, absolut.
Ja, men jag tänker, jag har ju inte varit instängd i såna hus, men det som händer när man är med i såna liknande, när man är och semestrar och alla bor tillsammans, det är ju att allting blir så himla, vad ska man säga, centrerat. Bråken blir liksom 1000 gånger starkare än vad de skulle bli annars. Diskussionerna, förlåtelsen, kärleken, allting blir liksom ett litet subkulturellt mikrocentrum. Och det där är väldigt speciellt, tycker jag. Och det kan jag ändå påminna lite om det som vi själva har genomlevt nu. Att vi liksom varit instängda i våra hus och lägenheter och sommarhus. Att allting som sker blir mycket, mycket större än när vi kan spegla oss i verkligheten. Så det är på något sätt en, vad ska jag säga, en så här svennebanan-extremist som kanske liksom sker även i hemmen. Förstår jag vad jag menar?
Ja, absolut. Är det vi som är de smarta kråkorna eller kråkorna som är smartare än oss?
Mm. Hela världen förvandlas till ett Big Brother i miniatyr.
Hörru Anita.
Jajamän.
Det går rykten på stan.
Jaha.
Mm. Att Joel har gett dig en väldigt rolig 3-årspresent. Alltså du fyller inte 3, men ni hade ju 3-årsdag häromdagen. Och då går ryktet på stan att han gav dig en vandring.
Ja, det gjorde han. En vandring på Kebnekaise. Det han inte tänkte på är att det är 2 minus och snålblåst.
Blåst!
I juli. Så just nu håller jag på att styra om den här vandringen till någon liten härlig alptopp istället.
Men jag tänker på dig. Jag ser inte dig som en vandrare på berget.
Vad menar du?
Jag kan bära dig i den här ryggsäcken som jag faktiskt har beställt till dig på just Biltema.
Ja, våra samarbetspartner.
Ja, precis. Våra fantastiska samarbetspartner som har allt.
Och gud, jag behöver verkligen ha en rygga också. Har du hittat någon bra?
Ja, jag kunde faktiskt inte låta bli. Jag hittade också en turkoas.
Oh, snyggt.
Ja, kolla, jag måste faktiskt visa det. Man ska ju inte visa presenten man ska ge bort, men nu måste jag göra det. Kolla hur snygg.
Ja, men den var jättefin.
Och den är då ryggsäck backpack heter den. Den funkar med 70 liter. Jag tänker, då stoppar jag ner den.
Kan jag även sova där i på natten?
Nej, men jag tyckte faktiskt att du var värd. Jag vill att du ska ge en chans, för jag tycker ju om att vandra.
Ja.
Mm. Så jag tänker att det här är någonting som vi kan göra också. Både nu, men ändå se det som en investering i framtiden. Så att jag köpte även ett litet sittunderlag för 29,90.
Mm-hmm.
Fältbestick.
Oj, oj, oj.
Ja, skosnören, jag vet inte. Det kanske man behöver.
absolut.
Ja, och sen köpte jag även, lyssna på mig nu, någonting som jag alltid har drömt om, men som jag aldrig riktigt har förstått hur det funkar. En kompass.
Hur som helst så har i alla fall Biltema en fantastisk kampanj just nu. De har nämligen köp och hämta tjänst. Det vill säga att man bokar det man vill ha online och sen så hämtar man ut det i närmaste butik inom 2 timmar.
Jag vet, vad tror du jag har gjort då?
Din lilla ängel. Och grejen är ju att Biltema finns ju i över 50 städer i Sverige. Så att du, om du bor i en mellanstor svensk stad så är du nästan säker på att du har en Biltema inom din radie så att säga.
Så härligt. Är du glad nu då när jag har gjort allt det här för dig?
Men det är klart att jag är glad. Bara att jag får hänga med dig hela tiden är ju också en ynnest. Men som sagt, gå in på Biltema och kitta upp er inför vandringen eller utelivet eller hemmalivet i sommar.
Tack Biltema. Kompass, alltså det är grejer det.
Overnight, nationwide unrest.
We don't want a loop. That's not what we out here for. But we do want justice and we want equality. And if we don't get that, we're gonna be out here.
Large crowds of demonstrators in multiple cities getting more violent following the death of George Floyd.
The situation here in Santa Monica, California is very fluid. You can see police here now firing tear gas into the crowd. They are trying to push these folks back.
The nation erupted into scenes of chaos.
Hallå Peppe Öhman, journalist och författare som befinner sig i händelsernas epicentrum, eller jag får säga i alla fall i ett av dem, i Los Angeles. Kan du ge oss en liten insiderblick på vad som sker och vad som har hänt?
Ja, men det har varit en ganska våldsam vecka i hela USA, och igår, egentligen i lördag, eskalerade riktigt ordentligt här i Los Angeles, Santa Monica också. Det har varit protester för Black Lives Matter, och många av de här protesterna utmynnar i plundring och våld och polisbilar som brinner. Och efter att ha varit inne på lockdown också då i flera veckor på grund av covid-19, så har vi nu också haft utegångsförbud. Och så först var det bara utegångsförbud på kvällen från liksom solen gick ner till solen gick upp, men igår i Santa Monica på grund av att att de här plundringarna var så våldsamma, så började det faktiskt utgångsförbudet redan klockan 4 på eftermiddagen. Och det var som surrealistiskt. Det enda man hörde var helikoptrar som snurrade över staden, och annars var det helt tomt på gatorna, förutom då i downtown Santa Monica där polisen arresterade alla som rörde sig och där folk plundrade oss och sönder fönster. Ja, men det var våldsamt. Hittills har verkligen ingen dött ännu, lyckligtvis, men hoppas vi börjar till sluta på det här snart.
Och vad händer då med de som blir arresterade efter lockdown-timmen? Får de då böter för att det är lockdown, eller får de, är det, går det under någon force majeure, eller vad händer nu?
Igår sa LAPD:s polischef att man kan få böter upp till $1,000 om man rör sig ute.
Innan liksom covid-19 drog igång så hade ju presidentkampanjen startat, och det har ju väldigt Trump har ju haft ett ganska starkt mandat i USA. Har det här, den här senaste veckornas händelser påverkat eller hotat det mandatet på något sätt? Vi har sett att han gjort utspel mot journalister, och det är väldigt uppiskad stämning där borta, i alla fall vad som rapporteras i Europa.
Ja, ja, men det är det faktiskt. Alltså, skulle någon ha frågat mig i januari, februari, om det kommer att gå presidentval liksom nu i november, då ska jag sagt att Trump med största sannolikhet kommer att vinna. Men efter det så har hans popularitet dalat, alltså till att börja med illa kött covid-19. Och nu har det liksom gått drastiskt ner i och med de här kravallerna och demonstrationerna, och för att han liksom inte riktigt har kunnat ta en ställning för Black Lives Matter. Han har visserligen sagt att han tycker att det är otroligt hemskt det som hände med George Floyd som blev mördad för en vecka sedan, men han får inget sätt uppmärksamma den strukturella rasismen. Alltså, de här protesterna handlar ju inte bara om en svart man som har blivit dödad av polisen, utan det är droppen som fick bägaren att rinna över efter 400 år av förtryck. Alltså det här är en historia som bara upprepar sig. Jag menar, det är bara på de senaste veckorna har liksom medierna skrivit om många fall där som visar hur den här rasismen är. Alla har ju hört om den här svarta fågelskådaren i New York som bara bara en vit kvinna kopplar sin hund, och då ringer hon 911 och ber honom och säger att det är en svart man som hotar henne.
Ja.
Och så var det Ahmed Arbery som blev mördad av två vita män, en för detta polis i Georgia för några veckor sedan. Eller ja, det var i februari, men det var månader innan de blev drog sig för rätta, de här männen. Så det är en, det är som orättvist att just den svarta befolkningen är enormt mycket mer drabbad både ekonomiskt och rent fysiskt av covid-19. Det är liksom en massa olika saker som bara staplats på varandra, och nu, ja, men nu stod folk i taket ut mera, och det är därför som man nu protesterar över hela landet.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others.
Våldet har eskalerat enormt mycket, och det handlar väl om rädsla och ett otroligt polariserat land. För det som Donald Trump har gjort, att han är verkligen, han har inte varit den enande landsfadern, utan han har tvärtom verkligen spett på det här polariseringen. Han har liksom kallat också folk som demonstrerar för Tagus och liksom sagt att det finns very good people. Liksom det är något som man sa redan i protesterna i Charlottesville för några år sedan, när han har hänvisat till nynazister. Han har liksom, han håller på att ge blinkar till liksom sin egen väljarkår. Han har ju själv knappt några svarta väljare, så han liksom försöker hålla kvar de sina egna väljare. Så många, inte alla svarta, många är väldigt nazistiska. Samtidigt som han försöker vara, säga det som han kanske, som han inne sinne vet är rätt, att det är liksom fel, att polisens övervåld mot svarta är fel.
Ja, men om man nu skulle kolla på rasismen eller rasklyftorna i USA, om man kollar på liksom från, vad ska man kalla det för, 1600-talet och framåt, då egentligen liksom slavarna började komma till USA, och vad som har hänt därefter. Jag lyssnade på den här podden som Times har släppt, som var väldigt intressant angående på ämnet liksom. Skulle man säga att vi är i fas med vår samtid, eller har vi liksom gått två steg tillbaka? Har det stått still de senaste så här, 30 åren, eller är det förflyttningar framåt ändå?
Alltså det är ju förflyttningar framåt. Jag menar, alltså, det finns ju kvar fortfarande mycket tydliga spår efter 400 år av förtryck. Först för slaveriet, och sen när liksom slaveriet förbjöds kom de här Jim Crow-lagarna som gjorde att svarta och vita segregerades från varandra. Det här att svarta liksom inte fick bo på samma hotell och inte äta på samma restauranger och inte sitta på samma platser i bussarna som vita. Och det har liksom såklart haft en enorm kulturell prägel på att svarta fortfarande inte uppfattas som likvärdiga som vita. De har också liksom haft ekonomiskt mycket svårare, eftersom det är svårare att få jobb som svart, det är svårare att komma in på bra skolor som svart. Så jag säger att vi har såklart kommit långt, eller vi har kommit vidare den här tiden, men jag tänker att det snarare är två steg framåt, ett steg tillbaka. Så att, och jag tänker att om Obama var liksom en del av det här två steg framåt, så kanske Trump är då ett steg tillbaka. Det är liksom en hatbrott, den har ökat under de senaste åren. Men 30 år tillbaka, alltså, då fick ju knappt alltså, vita och svarta gifta sig. Så man måste säga att vi är på väg, men det går väldigt långsamt. Det finns ju ingen som tycker att plundring är bra, men jag tror verkligen att de här protesterna som nu sker, de här demonstrationerna, fredliga demonstrationerna, verkligen behövs. För att svarta liv verkar fortfarande, eller ännu inte, vara lika mycket värda som vita i USA.
Nej. Ja, vi kommer följa nyhetsrapporteringen och det som händer i USA med stort intresse och avsky såklart. Men tack snälla Peppe för att du var med oss.
Tack för att du fick vara med.
Vill man höra mer utav Peppe, så kan man göra det på Magnus och Peppes podcast, där de också fördjupar sig i nyheter och samhällsfenomen.
Jag kan inte sluta förvånas över dessa vita människors övervåld. Och jag kan också inte sluta jämföra med lite det här senaste veckornas debatt då om att de här torskarna aldrig har erkänt de här kvinnorna som de har köpt sex av som människor, utan de ser dem precis som en vara. Och jag får samma känsla här. När polisen då trycker ner, han håller i 8 minuter. Alltså han sitter bara där. Vad tror han ska hända om man trycker liksom knät mot någons hals i 8 minuter? Det är klart att man till slut kvävs.
Get off of him now! What is wrong with you? What the fuck? He got me.
Bro, he's not... movie.
No, do they f***ing kill him, bro?
Jag fattar inte. Alltså, det är liksom, vi kan inte förstå. För vi, så länge vi, de, både USA och vi här, inte på något sätt erkänner den här tysta rasismen som liksom pågår hela tiden, så kommer inte ske någon förändring. Det är så, ett sånt hinder där. Eftersom det ska vara så uttalat, det är så mycket som sker. Men jag menar, jag tänker på varför har till exempel USA, som är en av världens rikaste länder, varför har de hittills inte lyckats skapa någon, ja men till exempel som Medicare, Obamacare? Det är ju för att det finns ett sånt motstånd för det här, annars skulle ju det ha skett för länge sedan.
Alltså jag lyssnar på podden 1619 som New York Times släpper.
And then she tells me about the time another brother had to come home, his chest heaving. He came to warn the family that his cousin had stood up to a white plantation owner, and everyone understood what that meant. You could not stand up to white plantation owners in the South if you were black and lived to tell that story. So her own father had to grab his Winchester and another rifle, and they guarded him through that night in a well-practiced vigil to ensure that he would be safe until they could whisk him away to the North.
När USA liksom uppfanns eller startades, när de vita människorna hade kommit till USA, då ägde ursprungsamerikanerna liksom landet egentligen. Sen kom man på att man skulle börja odla bomull, för det hade man hört funkade bra i Europa. Men saken var den att jorden som man odlar bomull i, den är obrukbar efter 3 år, och då måste man ha nya landmarker. Och helt plötsligt så insåg man då att man behöver ju stora liksom plantager för att kunna få det här att vara en växande och fungerande industri. Och det är ju samma sak med tobak och så vidare. Så då stal man helt enkelt more or less ursprungsamerikanernas land i södra USA. Och det är ju det som sen har blivit södern. Och för att få arbetskraft att kunna genomföra det här, så kunde man ju inte ha amerikaner som gjorde det, för det skulle bli alldeles för dyrt. Det skulle inte vara en fungerande ekonomisk vinstskapande produktion. Så då började man helt enkelt importera slavar från Afrika. Det vill säga man stal människor från ett land till ett annat. De hade ingen aning om någonting. Det enda de visste, de bara skeppades iväg från sitt ursprungsland till på en båt och sattes på ett fält för att bli förslavade. Och man skulle upp till en viss kvot av bomull per dag. Var du under den kvoten, då fick du straff genom olika former av tortyr. Kom du över den kvoten, ja, då fick du ingen mat exempelvis dagen efter. För att då betydde det att det var inget bra. Så du skulle ligga på exakt den kvoten. Det gick inte att vinna i det här systemet. Sen skapades egentligen den finansiella strukturen. Istället för att så här slavägarna eller plantageägarna skulle så här... Det kostade ju väldigt mycket att driva de här plantagerna. Men istället för att använda liksom sitt hus som en säkerhet, som vi gör idag exempelvis när vi tar ett banklån och så vidare, så kunde man använda människorna istället. Så det var ju så slavhandeln började. Och det är alltså grunden för all typ av fondmarknad i världen. Så helt plötsligt kom europeiska intressen in och började också handla i slavar och så vidare. Så de här människorna var liksom handelsvaror i mångt och mycket. Sen kom Abe Lincoln och sa så här, men det här känns inte helt korrekt liksom. Och så började det väl sakteligen ske en förändring. Men det sitter en muggighet i väggarna i det här systemet som liksom är omöjligt att bryta.
Ja, men
sen ska vi lägga på vapenlagarna också, som inte gör saker och ting rätt. Och det jag tycker är viktigt att förstå när man pratar om det här, man får inte göra ett vi och dem. Man skulle också vilja veta så här, vad hade hänt i Sverige ifall vi hade rätt att skjuta? Mm. Hade vi varit bättre än USA då, eller hade vi inte varit det? Jag tycker det är den diskussionen som vi måste också ta. Vi måste våga bekänna färg här.
Men det handlar ju också om att det var ju så, i så många år så var ju polisstyrkorna helt vita. Så det är också såklart lett till att de svarta ser de vita poliserna som en del av förtryckarsamhället. Det är klart det blir så. Så de här ekonomiska ojämlikheter och vapenlagarna som du har pratat om innan. Och sen är det ju så att unga svarta män är såklart då överrepresenterade som brottslingar, vilket gör att de liksom stoppar såklart utan anledning ibland. Och sen så ska de ta fram sitt körkort, och så är det massa jävla vapen i omlopp hela tiden. Och så är polisen skiträdd och vet inte om de ska ta fram körkortet eller en pistol. Jag känner bara så här, vapenlagarna är ju
tycker jag, en stor jävla grund till det här problemet. Men jag tycker också det,
ja, men
som
precis
är...
som porren är för liksom sexhandeln på ett sätt och vad som sker i liksom, återigen det socioekonomiska samhället, så är ju också vapnen, det skapar med vapen i fel hand på rädda personer, så sker det fruktansvärda brott. Och det måste börja och det måste sluta där. Så är det bara. För jag tror inte vi i Sverige hade varit dugg bättre om vi hade haft vapen. Jag tror vi hade varit lika jävla rassahassiga med tanke på hur utbredd rasismen är i Norden. Liksom.
Mm, mm. Ja, det är som att vi glömmer bort vår egna historia som rasister. Det är lätt att bara så här, gömma sig bakom de som offentligt skriker och härjar. Liksom. Men det ligger någonting i det som du säger, att poliserna, de har också blivit helt jävla våldsblasé. För att i den här videon då, när den här George Floyd ligger på marken, så vet ju förmodligen poliserna, för allting filmas ju nu för tiden. Att de blir filmade och att det här kommer synliggöras. Det är det som gör mig så jävla chockad, att de inte ens verkar rädda för att åka fast. För om man tittar liksom rent historiskt, så är det ju så att de flesta poliser som har blivit anklagade för övervåld och då blivit massa riots, det har ju startats av att de poliser som har blivit anklagade och åtalade för övervåld har blivit friade. Det är nästan konstant så att de har blivit friade på grund av rädsla, bla bla, utsatta omständigheter liksom. Så att jag förstår att det är en sån jävla frustration där ute från allas håll.
Ja, otroligt liksom viktiga frågor att dryfta, och vi kommer säkert komma in på det här ämnet fler gånger, känner jag på mig. Men vi tycker vi avrundar det här för den här veckan, och jag tycker att ni också ska vara aktiva i de här ämnena i sociala medier. Skriv gärna på våran podds kommentarer, inte skicka DM, utan skriv gärna i kommentarer under avsnitten. Det är alltså Lille Lördag podcast eller direkt till oss, Ann och Anitas Instagramflöden. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka.
Puss och kram.